Du vet hvor vanskelig det er å være en himmelvendt kristen. En som er vendt mot lyset og alltid velger å vandre i lyset, uansett hva det kan koste for selvliv og egoisme. Herre, hjelp meg å være en himmelvendt kristen. En som søker det som er der oppe, der Kristus sitter. Ja, som søker alt som hører til det himmelske. Må du selv åpne våre sanser, vårt tankeliv, viljeliv og følelseliv for det som hører ditt rike til. Så la ditt ord og din hellige ånd tale til oss, slik at vi kan holde fast på det vi har hørt. Och icke drive bort fra det. Det ber vi Jesus. Amen. Vi ska läsa ifrån Matteus 16, vers 21-23. Från den tiden begynte Jesus att göra det klart för disciplerna sina att han måtte dra till Jerusalem, och att han skulle lida mycket av de äldste och ypperste prästerna och de skriftlärde, att han skulle bli slått ihjäl och att han skulle rejses upp på den tredje dagen. Då tog Peter ham till side och gav sig till att irättesätta ham och sa: Gud fri dig, Herre, detta må aldrig ske dig. Men Jesus snudde sig då och sa till Peter: Vik bak mig, Satan. Du är till anstöt för mig, för du har icke sans för det som hörer Gud till, men bara för det som hörer människorna till. Amen. Det är alltså den tid och den situation där Jesus begynner att göra klart för disciplinerna sina att nu må han dra till Jerusalem. Och där ska han bli pinet, plaget, ja, ändå slått ihjäl. Och så uppstå på tredje dag. Tänk alltså att när Jesus begynner att snacka om det som är kärnan i det han är kommet för att göra. Det sker alltså cirka 6 månader för korsfästelsen. Varför han väntade i 2,5 år med det här? Ja, de var nog inte redo för att höra det, och det är mycket som tyder på att de var inte redo ännu. De är uppenbart inte modna för detta en gång nu. Herre, detta må aldrig ske dig. De avslöjar liksom vår lite de skönner både av detta rikes verklighet och Jesu undervisning. Och den här avslöringen, den var väldigt viktig, icke minst för dem själv. Det är viktigt att vi blir avslört när vi är på villespor. Jag menar, jag kom till tro hösten 66. Och undervejs var det på väg att bli någon villespor. Men heldigvis så sände Gud människor eller andra ting i min väg som gjorde att jag måtte korrigeras och vakna upp och se att det här, det var mänsketanker. Herre, detta må aldrig ske dig. För en reaktion. Från den tid begynte han att göra klart för disciplinerna att han måtte dra till Jerusalem. Tänk när han kommer till själva kärnan. Som det står i 1 Korinterna 15, att Kristus döde för våra synder efter skrifterna. Ja. Han blev begravet och han uppstod på tredje dag efter skrifterna. Det är alltså inte något nytt som sker, det är inte oväntat. Det är förkynt långt tillbaka. Alltså på 300-talet skedde det något mycket tragiskt vid kyrkemöte. När man bestämde sig för att Moseböckerna, profetskrifterna, de historiska skrifter och salmerna det skulle man kalle for det gamle testamentet. Det er en helt menneskelig oppfinning. Det var sikkert velment for å betekne at et nytt forbund var kommet. Men altså, jeg møter jo enn i dag voksne mennesker som tror at den delen av Bibelen er vi ferdig med. Hva? Nei, Gamle Testamentet var en menneskelig oppfinning. Helt fra starten er det forkynt en Messias som skal komme. Men når Jesus nå sier at nå er han rede til å dø, nå er han rede til å ta konsekvensen av det som er hans kall og gjerning, vad han må gjøre for å kjøpe dem fri och frelse dem fra fortapelse. Når han forteller det, då sier Peter, Gud fri deg, det må aldrig ske. Tänk om han hade blivit bønnhørt. Men det er så typisk, kan du si, for den kjærlighet som er fremmed for livet i Gud. Nu i dag brukes ordet kjærlighet nærmest som betegnelsen på en følelse. Men ikke sant, du behøver bare gjennomgå en litt kraftig depresjon, så blir det ikke så mye følelser igjen. Gud fri deg. Det er som Peter tror at lykken i livet, det er å unngå smerte og farer og lidelser. Og altså, den reaksjonen kommer med her, det er noe av det farligste i tankegangen hos et menneske. Den her veldig, veldig farlige kombinasjonen av religiøs, brinnende iver og så bristende sans for hva som egentlig er Guds vilje. Jeg må si at det finnes jo noen kristne kanaler, og det er sikkert av og til noe som er brukbart der. Men jeg må jo si, jeg ser nesten aldri på det. Jeg blir bare deprimert. Når jeg hører hva som kastes ut i Guds navn. Altså, det er umulig for oss å se etter Guds veier, så lenge vi ser etter noe annet og ønsker oss noe annet. Jeg synes jeg ser Peter, altså en messias som skal bli foraktet, lide og dø. En taper, en svekling. Han er jo redningsmannen, han er jo Israels befrier. Han er god, han har gjort mange under, han skal bestige tronen. Och så säger Peter det han føler från sitt ståsted rätt och naturligt. Och hur vägen borde gå och vad som nå borde ske. Och då ska du huska att Jesus, som är kärligheten personifierat, han säger alltså, vik bak mig, Satan! Du vill före mig till fall. Alltså, det är inte förakt för Peter, men det är kärlighet. Ibland kräver kärligheten mycket salt i syndens sår. Och så må du huska när han ropar ut det här, att det här är inte först och främst en tilltal mot Peter, men mot Satan, som håller på att förföra Peter till fall. Och utan att linda in saken i bomull, så lar Jesus Peter få vite fra vilken kilde dette budskap kommer. Som høres så kjærlig ut, ikke sant? Det som Peter får høre at når du taler inspirert av selvbevarelsedrift, da mister du sansen for hva som hører Gud til. Vik bak meg, Satan, du er til anstøt for meg, står det i en annen oversettelse. Skandalon, alltså fälle eller snare. Du frister mig till synd, stod det i en översättelse. Men alltså, det Jesus önskar att Peter ska förstå, det är att cellivets önskar, och detta med lätta lösningar, om det får råde, och du förkynner det, så frister du icke bara din frälser till fall. Men när du råder mig att ta vare på mig själv, då utsätter du dig själv för samma förkynnelse och tanke när du säger det. Då stadfäster du ett villespår, för troen kommer av förkynnelsen. Ja. Det gör det, det säger Guds ord. Troen kommer av förkynnelsen, men icke vilken som helst förkynnelse. Den som är i samsvar med Kristi ord. Jag tänkte på den här, vet, Moses sände ut någon spejdare, du kan läsa i Moseböcken om det, till löfteslandet. Och to kom tillbaka och förkynte troens ord. Och ti förkynte vad deras öjne hade sett och förnuften sa. Jag plejer att säga att Mose hade ti för många förkynnare i sin krets. För de blev hört. Och jag har verkligen bett Gud om nåde och icke förkynne vantro. Jag sa, visst du blir borte i mitt liv, visst jag icke lever i din närhet och i den himmelske ström längre, la mig icke präke. Så jag icke synker ner i en tillvärelse där synden får makt över tanke, liv och handling. Och så drar jag ner Gud på det nivået och så förkynner där. Tänk du, de här 10 spejderna som gjorde det att en hel generation icke nådde målet. Va? Det är ganska allvarligt. Och vad förkynner? Jag tror icke det gick förtapt. Det är icke det. Men de nådde icke det mål Gud hade tilltänkt dem allerede här i livet. Jag är rädd för framgångsteologi och lyckereligion. Men jag måste ju också ärligt säga, jag är lika rädd för eländighetsteologi. Som har mistet, vad ska jag säga, löfteslandet av syne. Och det är som Jesus säger till Peter. Peter, du håller visst på att forma dig en egen Gud. Du begynner att bli mer upptatt av att bli frälst från vanskligheter och smärta än att bli frälst från dina synder. Ja. Och det är en advarsel till oss som lever i ett välfärdssamfund. Ja. Vi må icke bli mer rädd för, vad ska jag säga, vanskligheter och smärta än vad vi är rädd för synden. För troens liv och det som hör med till att vandra med Gud, det handlar ju icke om att greja och undfly det som är vanskligt och det som smärtar. Evangeliet säger att den som grejer att komma sig genom livet vid att undfly efterföljningens omkostnader, han ska bli frälst. Den som grejer att komma lättvint genom livet, han ska bli frälst. Men kallet är att varje dag ta upp sitt kors. Eller som Jesus själv säger när han talar om tiden lika för hans igenkomst. Men den som håller ut till änden ska bli frälst. Men alltså, nu är du kommit in i en annan tankegång, Peter. Nu är det cellivet och egoismen som styrer utan att du är klar över det. Och egoismen, den frykter alltid för lidelser och omkostningar. Peter, det är som du har tänkt att välja och följa Gud på din egen måte. Ja, många som gör det. Jag måste säga, det är helt förfärligt någon gång i kälesorg. Och finna ut vad folk, som de säger, har fred med. Då du konkret kan peka på vad Guds ord säger om denna saken och säger, broder, du känner detta, må du göra upp. Ja, men jag har då fred med det. Men vad säger Gud? Jag säger inte, vad följer du? Men vad säger Gud? Ta det själv i vare, detta må icke ske det alltså. Då är det icke så, säger Herren längre. Och så noen ganger så ligger det för vår fallne natur att om vi inte alltid uttalar det, men när vi ser en eller annan göra något så har vi väldigt klart det där, så säger Herren. Men så är man inte fullt lika klar när det rammar en själv. Jag plejer att säga, Guds menighet är jordens största plunder. När det blir våra förelser och våra tankar om Gud. Alltså, Gud är suverän. Gud är god. Det går upp mer och mer ju längre jag lever. Han är så god så jag ska inte en gång pröva att förklara det. Ikke sant? För hvis jag ska pröva att förklara för dig något som jag inte riktigt förstår, då blir det rot alltså. Men det har ju gått upp för mig att jag är älskad av Gud idag. Och när jag tänker på hur dåligt jag har förvaltat Guds nåd genom alla dessa år. Att Gud håller ut med en sån som mig, han må vara uendlig god. Alltså, hvis folk ante hvor god han er, ville de stå i kø for å få tak i han. Det brinnende spørsmål er, hvordan skal vi bli frelst? Jeg husker ikke hvor lenge jeg hadde vært en kristen. Det var bare noen måneder. Men for meg var det et mirakel. Ja. For når det gikk opp for meg at det slutter ikke i graven, når det gikk opp for meg at det var en Gud, og Guds ord begynte å ramme meg, så kan du si, situasjonen var jo den at jeg hengte i en tynn tråd ovenfor et brinnende helvete. Og så under meg, mellom dette helvete og meg, kom klippen. Så jeg visste, brister den hå, så faller jeg på klippen. Det var ju inte ord för att uttrycka det. Och så visshet och barnekår. Av bara nåde. Och så kommer det en och säger till mig, ja, du ska ha möte där och där, ja. Ja, nyttar det att gå dit? Är det göj att bli kristen? Alltså, jag har aldrig varit inne på den tanken. Spörsmålet för mig var ju inte, är det göj att bli frälst? Det var bara ett spörsmål. Kan en slik som jag finna en nådig Gud? Ja. Och det är det som sker när Gud kommer när. Jag fortalte just för Bojo här att jag har haft två härliga, förfärdliga uker. Jag har bara haft lite möter i helgerna, eller däremellan har jag varit fri och varit hemma. Och det blev ju att vara grejt, utom när kona är barnbarnsvakt i England i 14 dagar. Så jag har varit som på retreat, ofrivilligt, för det att jag hade ju tänkt ta mig ut lite bland folk, men du känner det har varit snöväder i Vestfold. Och så sa legen att jag måste inte skuffa snö. Så jag har varit lite innestängt. Och det har varit så välsignat. Det har varit så vondt. För lyset har fallit på mig. Det gör det när man läser den här boken. Men alltså, det blev något mer. Jag fick möte med Kjøl. I dörra så att säga. Men jag mötte nog mer. Jag mötte också på ny. Han som döde för mina synder. Jag har fått se att absolut all min skyld och gäll är utslättet. Ja. Hvis inte Jesus brutalt hade stoppat Peter, så hade Peter fortsatt på den vägen. Han kunde ha blivit väldigt entusiastisk. Han kunde ha samlat skaror, det är det många som gör idag. Og ser du, det gikk i veien. Kristi sinn og Kristi eksempel må oppta oss. Det står at vi skal formes i hans bilde. Du vet, når man ikke lenger har sans for det som hører Gud til, da begynner vi å følge tidsåndens vind, ubemerket. Og den faren kjente Johannes til, og derfor skriver han dette i sitt første brev, kapittel 3, fra begynnelsen der. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se han som han er. Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, like som han er ren. Rense seg selv, hva mener han med det? Er det ikke alene Jesu blod som renser fra all synd og urettferdighet? Og er det ikke bare den hellige ånd som kan bevare oss fra all besvittelse? Jo, det er en evangelisk sannhet. Men altså, det skjer jo ikke av seg selv, for å si det sånn. Johannes han går ut ifra at alle som ser henne mot å få møte Kristus en dag, og så blir han lik, de renser seg selv. Altså, de lever i lyset. De lever ved å høre Guds ord, i ordet og åndens lys, der synden blir åpenbar. Ja. For det er jo da vi gjør den opp. Jeg prekte på et sted i Sverige der forsamlingslederen kom til meg etterpå, og så sa han det at, ja, han ville si rett ut til meg at jeg var en kjærlighetsløs predikant. Er du ikke redd, sa han, når du preker sånn som du gjorde i kveld, at noen skal få en sømløs natt? Nei, sa jeg, det er jeg ikke redd for. Det var jo det siste jeg ba om før jeg gikk til møte. At Herren ved sitt ord og sin hellige ånd måtte gi noen en sømløs natt. Nei, jeg er ikke redd for at noen skal bli sømløs en natt. Men jeg er redd for at noen skal bli sømløs i evighet. Fordi jeg ikke sa alt. Du ser, den synd du kan sove med, det er den som gjør at du kan gå fortapt. Men den synd du ikke kan sove med, den vil du få oppgjort. Sånn er det. Intet som bedrøver Guds hellige ånd skal få plass. Husker du ikke noe annet fra denne timen, så husk det her. La ikke noen ting komme mellom deg og din Gud. Evangeliets evige håp er tent i noens hjerte. Og så ta det her håpet alvorlig nå, sier Johannes. Og det bør jo enhver som kaller seg disippel gjøre. For ellers blir det håpet bare en sovepute, ikke sant? En unnskyldning for synd og sløvhet. Jeg skal sitere noe igjen som broder Andreas har sagt. Og etter å ha samarbeidet med den karen i 8 år, så må jeg si jeg har den største respekt for han. Han er en mann som lever som han lær. Han sa det slik: jeg er sikker på at noen av dere tror at vi lever autentiske kristne liv, fordi vi ikke oppfører oss akkurat som resten av befolkningen. Men utfordringen om å etterligne Kristus stikker mye dypere. Hør hva apostelen sier i Efeserbrevets 5. kapittel. Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn. Och vandra i kärlighet liksom också Kristus älsket oss och gav sig själv för oss som en gave och ett offer, en vällukt för Gud. Men hor och all slags urenhet eller pengegriskhet må icke en gång nämnas bland dere som det sömmer sig för de helige. Heller icke skamlöst och dumt snack eller lättsindig skämt som är usömlig. Tvärt emot, lade heller bringes tackebön. Ja, lade heller bringes tackebön. Och så står det från vers 8, dere var ju själv en gång mörke, men nu är dere lys i Herren. Vandre som lysets barn, för lysets frukt består i godhet, rättfärdighet och sannhet. Prövda vad som är till behag för Herren. Ta icke del i mörkets ufruktbara gärningar, räfs dem heller. Och det är det som är utfodringen, säger broder Andreas och fortsätter. Vi är nött till att vända oss bort från aktiviteter och uppförsel som vanärer Herren Jesus. Jag vet att enkelte kristne intar en klart och frimodig standpunkt mot vår fallne västliga kultur. Men tillfället är att det är allt för många som ser filmer och tv-programmer och hör sanger som upphöjer den självcentrerade dekadensen som råder i samfundet vårt. Vi må vända om. Så långt, broder Andreas. Lytt till Gud som säger, den som håller ut till änden ska bli frälst. Alltså, låt den här Gud få visa dig hur gärna han vill hjälpa dig och förvandla ditt liv. Här har vi själva huvudsaken i striden vi förer. Herre, berör oss ved din helig ond idag och ved ditt ord. Det är Gud med uppenbara ord, icke sant? Någon gånger är det så otroligt att man har en sån här bok. Det är vanskligt att slita sig. Men jag må ju i ärlighetens namn säga att det är flera gånger då jag öppnar den och det är tört som flatbröd. Och jag syns inte få direkt nå ut av det. Och det plagar mig, för jag vet det här är Guds ord. Jag vet det här är liv och skulle vara det viktigaste för mig. Och så får jag liksom inte i tak i så mycket av det. Men jag läser också då. För man vet ju aldrig när det glimmer till, inte sant? Läs inte bara när du har lust. Gör det till en rutine. Så kommer kjellefjärnen och säger, ja, nu läser du inte i hjärtat. Nu är det bara en lovgärning. Ja, så är det möjligt. Det är ju tragiskt det att det ska vara så illa med detta arme hjärtat. Men när det nu är så illa och jag är så död, så må det ju vara bättre att jag läser än icke läser. Alltså, jag vill ju hellre synda vid att läsa än att synda vid att lavare. Eller som gamle Gustafsson i Jämbygda mig sa, jag trodde först som nyomvänt att han var en skrulling, men jag skönte inte värt att han var profet. Varje gång jag mötte han så sa han, hallå Kurt, och sen har vi det med Guds ord idag. Har du läst dig sulten? Eller har du sultet dig mätt? Ja. Och du vet, när jag hade mött han någon gånger så trängde han inte att säga något. På 50 meters halv bara jag såg karn så ringde det i mig. Och sen här idag, har jag läst med sulten? Eller har jag sultet mig mätt? Herre, salv vår tros öje. Åpenbar dig för oss på en slik måte att vi får sans för det som hörer Gud till. Alltså, jag har ju en fiende i mitt eget bröst som har så otroligt sans för allt det synliga och som hör denna världen till. Alltså, det hjälper icke och nytter icke att vi kämpar eller tänker på hur vi kan säga det i frestelsens time. Så länge vi icke står i ett tillitsfullt samfund med vår frälser. Alltså, oavsett vad vi driver med genom dagen och vad vi håller på med, vi må minne varann om Jesu närvaro. Att han är där, att vi lever med han i allt det vi är och gör. Alltså, så länge jag är psyk i samvittigheten så blir jag bunden under loven. Och så är jag som en främmed för Gud. Ingenting är viktigare än troens fulla visshet. Det är det normala det. Men det har jag inte sagt att det inte kommer stunder av anfäktelser och kamper. Ja, det gör det så länge vi lever här nere. Men vi må ju inte havna där att vi förkynner anfäktelsen som det normala. För då kommer folk att leva där och drukna i sina anfäktelser. Tron kommer av förkynnelsen. Visshet är det naturligt. Och någon gånger må vi ha hjälp. Jag har inte så mycket positivt att säga om den katolska kyrkan, men jag vill säga en ting. Vi tappade mycket då bikten försvann. Vi kunde gott stöva av den tradition och ha en biktfader. Någon gång så är det gott att få hjälp och vägledning av en broder. Det är nog att bekänna vår synd för Gud, ja. Har du gjort det så är synden tillgitt. Men någon gång sliter vi sån med det likväl. Vi har bett om tillgivelse men det anklagar oss fortsatt. Där kan det hända du må gå och snacka med någon. Ha någon du har tillit till och bekänna din synd. Slik att han kan i Jesus sted tillse dig dina synders tillgivelse. Någon gånger är det gott. Någon gånger är det nog att snacka med en broder. Och säga, jag har förtapt vissheten min. Jag tränger hjälp. Och vi ska hjälpa varann. Alltså vi är skapt som sociala väsen. Det är gott att omgås med andra troende. Och så vill jag du ska huska det här att den discipel till vilken Jesus sa du är till anstöt för mig. Du har inte sans för det som hör Guds rike till. Den discipeln han fortsatte icke på den vägen. Men han tog Jesu ord allvarlig och så blev han en klippe i menigheten. Det är någon som vänder om och lär sig förvandla. För de trodde på han som sa, för människor är det omöjligt. Jag kommer ofta inte längre än dit, ja, dessvärre. Jag må med skam inrömma det. När jag ser på en del ting i mitt liv och en del kamper så kommer jag liksom inte längre än till, för människor är detta omöjligt. Och så blir det liksom inte lika klart och tydligt, men intet är omöjligt för Gud. Jag huskade för en del år sedan på ett sted i Danmark. Det var någon äldre manfolk som sang. Jag har ju inte sangstämme jag heller, men jag har inte så stor frimodighet. Alltså det är inte den penaste och renaste sang jag har hört. Men alltså jag blev så välsignad av de lysande hjärter. Och jag kunde märka i åndens världen att sangen var ett vittnesbörd. Där jag satt i mitt mörke så gick det upp ett lys. Jag märket en vind ifrån evighetens världen när dessa gamla manfolk sang intet är omöjligt, intet är omöjligt, intet är omöjligt för vår Gud. Väckelse och frälse. Legedom och hälsa, inte där omöjligt för vår Gud. Gud fri dig, Herre, detta må aldrig ske dig. Ja, hade det inte skett, hade det inte varit någon idé att samlas här idag. Men jag är rädd att han brukte samma budskap till sig själv den natt han förrådde Jesus. Gud fri mig, Herre, detta må aldrig ske mig. Men jag har tänkt på det i ettertid. Alltså, Någon gånger har jag gått in på pubber eller ungdomsklubbar för att vittna för någon. Men jag har lärt mig att jag ska inte ta vem som helst med mig dit. Vi har forskjellig kall och vi har forskjellig utrustning. Och jag tänkte det att den här stackars Peter, han hade ju aldrig kommit in på ypperste prästens gård om det inte hade varit för Johannes. Johannes vanket där, folk kände han, han gick ut och in. Ja. Och så fick han med sig Peter in, det skulle han aldrig ha gjort. Den plats där Johannes kunde bevega sig utan att fristas till det ena eller det andra, det blev en annan discipel till fall. Och förakt icke den som faller, visst du kanske hade stått för akkurat den fristelsen, så kan det vara andra ting som frister dig. Men du ser, efter det här nederlaget, och det var ganska nödvändigt. För hade det icke kommit, så hade han ju aldrig lärt att känna sig själv. Och han måtte det. Han måtte gå konkurs på allt eget. Nå skönte han var han stod. Ja. Det är viktigt det någon gånger. Och så sitter du kanske här idag som troslivet är gott i stå för. Du skulle ta det samman och läsa mer, och det gjorde du, men det varte ju inte länge. Och så tog du det samman på nytt, men det gick ju inte. Och så blev det liksom aldrig någon orden på bönelivet. Du fick det aldrig till riktigt. Och så kommer det till ett punkt när liksom varken det ena eller det andra får du till. Och så är det den där stämmen som säger att det är lika gott du ger upp. Ja. Och så tror du kanske att ditt trosliv är slut. Du är kommit till punktum finalum. Du må bara se det i ögonen. Det är inte möjligt för en sån som dig. Då är jag här för att fortälla dig en nyhet. Det du tror är slutten på ditt trosliv, det är det som Herren Jesus Kristus kallar för hoppets port. Du ser, nu har du ingenting hos dig att stötta dig till. Nu är det sista halmstrå brunnet upp. Nå kan kanske Jesus äntligen få komma till. Och så säger du, Jesus, nu ska jag icke pröva och bli bättre. Nu ska jag komma till dig som jag är. En förtapt, misslyckad synder som tränger syndernas tillgivelse. Ja. Och det kan jag säga dig, det får du hos ham. Herre, la det här budskapet beröra våra hjärtar på en slik måte att vi ser vem du är. Intet är omöjligt. För mig är allting omöjligt. Det är därför jag håller mig till Gud. Intet är omöjligt för vår Gud. Du ser, det är icke någon nya revolutionerande andlig råd du tränger. Icke någon åndelig knep eller någon åndelig trick, icke en gång en åndelig kick som det snackas så mycket om. Alltså det du tränger idag är icke att någon tillbyr en ny, vad ska jag säga, fantastisk åndelig stige på vilken du ändelig kan begynna att klättra upp över. För lösningen ligger icke i att klättra. Lösningen är, han är steget ner. Och något annat än det har jag inte. Det är min frälse. Han är steget ner. För 2 dagar sedan satt jag och läste ett brev från en som sitter i fängsel i Slovakia. Jag blev lite överraskad över brevet. Känner inte karln. Jag har aldrig hört om han. Men jag förstod, hade bara läst någon linje, så förstod jag att jag fick det brevet för att jag var svensk. Han hade haft besök jävnligt genom åren av en som heter Jan Hevera, som jag känner gott, som är med i EVS fängelsearbete. Och så fick han komma till tro och gripa det största och viktigaste i livet. Och så hade han en gång för många, många år sedan varit i Sverige. Och så sa han, han har begynt i fängsle och studerat svensk. Och så säger han till Jan Hevera, du känner väl inte till någon kristen svensk? Jo, sa han, men han bor i Norge. Ja, sa han, får bo var han vill. Kan jag skriva till han? Och jag trängte det brevet för min del. Ett enkelt vittnesbörd om en virkelig bunnet man som är blivit fri. Och som virkelig beskrev Jesus med glädje och kärlighet. Det var ett hjärte som flödet över. Och i växlingen mars-april i år är hans straff full färd. Så nu ska vi se till om det är möjligt att jag kan möta han när jag reser ner till missionskonferensen i maj. Vill det be om att det lägger sig rätt så vi får mötes. Tänk dig att Gud når folk överallt. Och så tänkte jag, ibland är det lättare för de som sitter i fängsel än den som har allt så pent och pyntelig och på ställ. Men det är en ting som är lik för oss. Vi tränger ham. Fader, du har gett oss allt som tjänar till liv och Guds frykt med kunskapen om Kristus. Och så ber vi att Gud ska göra oss delaktiga av detta. Vid att vi ser att frälse är, han är steget ner. Det finns icke den synd, icke den nederlag som kan hindra dig att bli salig här och nu. Det enaste som kan stänga dig ute av saligheten och himmelen, det är att du idag säger nej tack när Jesus tillbyr syndernas tillgivelse. Herre, tack att akkurat som i Peters liv, når i min religiösa iver och mänskliga entusiasm, jag tänker fel, så överger du mig icke. Du förkastar mig icke. Du sätter en käpp i hjulet, fordi du älskar mig. Och så säger du, jag ville så gärna göra dig mottaglig för min hjälp. Eller hjälp mig att icke söka någon nya måter att klättra på. Hjälp mig att bara säga det att jag har begynt att inse Gud. Du är steget ner. Och så vill jag tacka dig för att du här och nu tillbyr syndernes tillgivelse och evig liv och fred och salighet för den som tränger det. Amen.